Välkommen till Retorikiska podden som idag gästas av mig, Karin Bäcklund. Jag är digital strateg på Springtime idag. Jag har alltid jobbat med digital kommunikation, bland annat på Friskolornas riksförbund, på Schibsted, på hitta.se och arbetsgivarorganisationen Almega. På Almega startade jag bland annat bloggplats H12 i Almedalen 2010, ett presscenter för bloggare. Jag har också i Almedalen instiftat två priser, årets Almedalsbloggare 2011, och i år så instiftade jag, eller vi på Springtime tillsammans med Notified, priset årets digitala kommunikatör i Almedalen. På min fritid anordnar jag sedan 5 år After Work-serien Uber AB tillsammans med Fritjof Andersson. Och idag med mig här i studion, inte bara idag utan som alltid, har vi Camilla Eriksson och vi ska prata om digital PR.
Ja, tack Karin. Det är så roligt det där med Uber AB och H12 och så vidare, för att jag tror vi är rätt många, och många av dem som lyssnar nu idag också, som har suttit där och knattrat på våra datorer och så vidare. Och så har man sett den här lilla blonda bruden som bara ting, 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 springer överallt, fixar allting. Jätteroligt att ha det här. Inte bara har jag ju själv då fått vinna det där bloggpriset, silver, 2 år i rad, vilket jag är väldigt tacksam över, utan Jag var också jurymedlem nu i årets digitala kommunikatör. Mm. Vilket är jätteroligt, för att förra avsnittet så pratade jag med Kalle Mobeck och Adam gjort från Notified. Och vi snackade lite grann om det priset. Mm. Sådär. Günther Mårder vann, företagarnas vd och så vidare. Jag tänker så här, du och jag satt ju i, var det april, med Björn Falkevik och Martin Palacios och Fredrik Wass och diskuterade debattsamtal, som jag kallar det för i brist på annat. Men det är ändå ett ganska bra beteckning på det, tycker jag.
Ja, absolut.
För det var så här, Björn tyckte att det var lite tråkigt med alla dessa panelsamtal i Almedalen. Han filmar alltså. Och tänkte, Milla, kan du inte hitta på någonting annat? Kan vi inte liksom ses och snacka om det här? Och då hade jag 2 idéer till honom, varav det ena var det här debattsamtalet. Mm. Och nu var vi ju i Almedalen. Jag var inte där hela veckan, vilket är första gången på, jag vet inte, 6-7 år. Jag var bara liksom blixtnere över ett drygt dygn. Men vad såg du? Såg du några debattsamtal i Almedalen? Eller?
Ja, det var ju väldigt mycket paneldebatter, som vanligt. Men däremot så tror jag faktiskt att min gamla arbetsgivare Almega körde någon sorts variant av debattsamtal. Jag var aldrig där själv och såg det, men de hade någon punkt som hette 7:30 någonting hemma hos Almega eller någonting. Där de panelen då stod och förde samtal istället för att argumentera för olika saker. Så det var ju kul att se.
Mm. Mm. Ja, jag blixtrade som sagt bara ner och hade inte så där jättemycket tid, men det jag såg, det var det här klassiska med moderator, och så står det folk på rad och försöker, alla försöker liksom komma in och få sitt säg i det hela, och jag vet inte, jag tycker att vi, alla som deltar i Almedalen, det är dags att tänka om nu faktiskt.
Ja, vi kan ju hoppas att vi får se några olika varianter på de här klassiska seminarierna nästa år.
Mm. Och är det så att man blir lite intresserad här nu och vill veta mer, så finns alltså hela det här samtalet naturligtvis även då poddat och finns lite längre bak i historiken här på Rätt Podd. Jag tänker så här också, du har ju jobbat Almedalen på väldigt många olika sätt. Dels för Almega som ju har en väldigt stor egen närvaro med det här nu för tiden, vad ska vi kalla det, diamanttältet nere vid Visby strand.
Ja, nu har de senaste 3 åren tror jag att de har kört olika tält. Om du kommer ihåg förra året så var det en enorm variant. Men i år var det som byggt lite i olika rum. Som att man var hemma hos dem.
Mm. Mm. Och, förlåt. Jag tänker också, vad ser du för utveckling i Almedalen? Går det framåt, eller blir vi bara fler och fler som gör samma sak och trycker ihop oss?
Jag vet inte. Jag var runt, alltså när man är i Almedalen och jobbar så har man ju inte tid att springa runt på seminarier hela dagarna. Men på de jag var hos så tyckte jag att faktiskt blev jag lite, det var ofta man som saknade hashtag till exempel, vilket är ju ett steg tillbaka. Jag vet inte om det tyder på att de jag var hos var nybörjare i Almedalen eller var nybörjare på att arrangera event. Men det tyckte jag var lite tråkigt. Jag tycker att alla borde förstå idag hur viktigt det digitala är. Och att just att ha en hashtag för en seminarium så att den digitala kommunikationen kan pågå samtidigt. Det är ju jätteviktigt att förstå.
Mm. Vi var lite inne på det under det här debattsamtalet. För att det handlar ju även om att inkludera de som sitter fysiskt på plats och lyssnar. Men också de som lyssnar via en livestreaming. Om det nu är bild eller om det bara är ljud eller så. Om du skulle punkta några sådana här absoluta grundläggande saker att tänka på när man har ett event idag. Vad skulle det vara då så här, ur ett digitalt PR-perspektiv?
Ja, men först så tycker jag att man ska tänka digitalt, alltså redan i planeringsstadiet, så att man sätter en hashtag som man kommunicerar redan i inbjudan och använder de digitala kanalerna inför. Säg att det är ett seminarium då, eller ett event. Under så bör man ju ha en hashtag och ordentligt med skyltar om det. Moderatorn får gärna nämna vad det är för hashtag så att man kan, så att det är väl, alltså man ska inte behöva undra vad det är för hashtag. Sen är det bra att man har en social mediemoderator på plats som kan följa diskussionen som förs digitalt samtidigt som eventet pågår och också kanske kan hjälpa till att ta in frågor till moderatorn om det finns en sån, lyfta frågor från den digitala publiken. Sen så efteråt, eller under, är det också viktigt att dokumentera. För speciellt i Almedalen så lägger man ofta så otroligt mycket pengar på de här eventen. Och då är det ju väldigt dumt att inte dokumentera. För om man dokumenterar, filmar eller tar bilder eller skriver, så kan man ju använda sig av materialet även efter.
Alltså det är sånt där som jag upplever att vi som jobbar inom kommunikation hela tiden säger till våra kunder. Och ändå gör de inte det. Mm. Och för att liksom vara lite hård här nu. Hyrorna i Almedalen är fantasisummer ibland. Mm. Medan kostnaden för att ta in ett team som filmar, kan göra podd av det samtidigt och kanske ha en... Ja, men okej, vi tar bara det. Vi tar så här... bild- och ljudteam på två personer. Vi pratar 1000 lappar. Mm. Det är inte mer.
Nej. Och så får man ju också tänka på hur mycket tid man lägger ner på att planera aktiviteten i Almedalen.
Och den kostnaden för det gänget, även om man gör det internt, den blir ju också väldigt stor. Mm. Köp in bild och ljud. Mm. Så.
Precis. Ja. Och man kan ju återanvända det här. Alltså man kan återkoppla ett halvår efter, om man har haft ett panelsamtal förhoppningsvis nästa år, eller en paneldebatt eller vad man nu vill ha. Och vad har hänt och vad sa den här politikern?
Vad har hänt sen dess? Har det blivit några konsekvenser? Har de agerat på det här? Ja, men jag tänker också så här, kör ett webbinarium.
Mm, precis. Nu för att återgå till priset som vi delade ut nu under Almedalen, så har jag till exempel gjort intervjuer under sommaren med de tre vinnarna som jag kommer publicera på Springtimes blogg under hösten. Sen har vi planer på att även göra andra aktiviteter liksom, så att man kan liksom, man ska kunna återanvända det man gör i Almedalen hela året.
Mm. Och jag tänker också det här för att i oktober är det nästan sista minuten att sitta och planera. Det låter ju helt absurt. Men det finns många yrkeskategorier i vårt samhälle som måste planera så långt i förväg. För att få lokalerna, för att få rätt moderator, om det ska vara en moderator eller om det ska vara en debattsamtalare som hela bara tar ansvar för att samtal startar och för att samtal slutar. Alltså jag måste säga så här, jag tycker att det är mycket roligare när man blir avbruten eller när det inte är så tillrättalagt så. Utan att folk går igång lite och nej men hur menar du nu? Det, alltså, det där bla 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 bla, och så får man lite mer spänst i det hela. Och ska man då våga göra någonting nytt, då är det verkligen läge att tänka på det här långt i förväg och så vidare.
Absolut.
Och då, precis som du säger, kom ihåg det här förarbetet. Alltså på vilket sätt kan man pitcha sin grej i Almedalen långt innan? Mm. Med fysiska träffar, med digitala element som blogginlägg, filmer, bilder, lite push så. Mm. Jag är ju lite så här med brottsling i att planera inför nästa årets digitala kommunikatör i Almedalen. Alltså det är lite långt namn, vi måste hitta ett kortare.
Ja, vi får.
Men jag vet ju vad som ligger i pipen och jag tycker att det är både smart och spännande. Mm. Så. Mm. Men vi säger inget mer nu.
Nej, vi säger ingenting mer. Du får vänta och se.
Men om man tänker så här då har man filmat där Almedalsseminariet. Mm. Och så vill man använda det i efterhand. Mm. Då kanske det inte riktigt är läge att dumpa hela filmen precis rakt av i augusti när folk kommer tillbaka från jobbet och för att de då, eller kommer tillbaka till jobbet för att de ska känna sig yes, 45 hardcore minutes av någonting så här jättenördigt. Så. Jag tänker så här, om man istället klipper upp det, om man har gjort avdelningar på något sätt i själva samtalet med frågeställningar och så vidare, så klipper man och så portionerar man ut istället. Mm.
Eller så kan man skriva ett referat. Göra en sammanfattning av det som sägs. Och sen så kan man välja om man vill se hela. Det finns ju också. Men jag menar absolut, att klippa det kan man ju använda på olika sätt. Men det finns ju massa olika sätt att återanvända. Och nu liksom hoppas jag att det är många som har gjort aktiviteter i Almedalen som skickar ut något samlat liksom Almedals nyhetsbrev till sina kunder eller medlemmar.
Och gärna gör en lista. Mm. Från det här seminariet, vad var de viktigaste insikterna eller viktigaste tipsen eller något sånt där. För vi bara älskar listor, våran hjärna. Mm. Eller en sån här manual. Vi gjorde det här sortets evenemang i Almedalen och vi tyckte att det var väldigt, väldigt lyckat. Vi fick den här återkopplingen och så här gjorde vi. Och så bara skickar man ut lite case och så. Mm. Jag tror att det blir roligare och bättre för oss alla om vi bara delar lite mer.
Precis, men det förutsätts ju naturligtvis också att man gör det internt också. Att man verkligen sätter sig ner och utvärderar och tänker på hur man ska göra det bättre. För det, jag tror att det är en del som tyvärr missar det också, för att ofta så kör man på Almedalen och alla vet ju hur trött man är efter Almedalen, så springer man på semester och sen så har man glömt allting när man kommer tillbaka på hösten.
Ja, men alltså det är också en sån här tips då som jag hör. Jobba veckan efter Almedalen.
Absolut, jag har alltid gjort det.
Jag med. Ja, eller de få gånger som jag inte riktigt själv haft valet, då jag var tvungen att inte jobba, så har det ändå, det har känts dåligt. Därför att då hinner man inte ta hand om allting. Man vill sortera saker och ting, man vill kontakta människor eller bara skicka iväg, men du, jättekul, då ses vi i augusti, bla bla. Så. Det är bra att jobba veckan efter, helt enkelt.
Ja, men absolut, jag jobbade 3 veckor efter. Så han utvärderade massa kunders närvaro och göra intervjuer med alla vinnare och förberett blogginlägg. Och, jättebra.
Ja, och den här sommaren var det ju ingen direkt
Nej, fara. Det var en katastrof. Ja.
Men vi fick en fin eftersommar.
Ja.
Ja, och då tänker jag så här lite igen. Inför hösten nu då, om vi bortser från Almedalen och bara tänker så här, digital PR i allmänt. Finns det någonting framledes som du kan prata om? Alltså så här är det alltid när man sitter med PR-byråfolk och jag vet hur det är.
Precis.
Det är väldigt så här hysch-hysch. Mm. Men har du någonting, något projekt eller någonting som du har sett så där som vi skulle kunna highlighta lite?
Nej, jag har bara jobbat en vecka så att jag har egentligen bara lagt grunden. Jag är ju kursansvarig för digital kommunikation på Bergs, så det börjar om några veckor, så det sitter jag och förbereder lite. Men jag har tyvärr inga kundprojekt som jag kan prata om riktigt än.
Men om vi tittar på Bergs då? Om när man gör en utbildning, digital strategi eller digital strategisk kommunikation, vad heter den?
Digital kommunikation.
Ja, tack. Mm. Vilka element har du med i en sån utbildning? Alltså, vad är det man ska tänka på?
Ja, vi går igenom det nya digitala medielandskapet. Hur det förändrats och hela tiden förändras. Och hur sociala medier och hur det förändrar vårt beteende också.
Hur förändrar det vårt beteende?
Ja, jag är ju av den synpunkten att sociala medier driver på vårt beteende som påverkar affärsmodeller också. Till exempel att när sociala medier kom så är ju transparens så mycket viktigare. Och att det liksom driver på då att företag och verksamheter måste anpassa sig efter det. Det påverkar också att vi är vana att få snabbare respons och sådana saker. Så vi pratar lite om, eller vi diskuterar det tycker jag är en viktig del. Men också sociala kanaler naturligtvis. SEO. Eftersom kursen heter digital kommunikation så är det ju inte bara sociala medier naturligtvis. Och lite trender och sånt. Nu är ju våras, det blir tredje gången jag har den här kursen, så pratar vi lite, alltså om man ser till reklam och PR-branschen så går ju de ihop och sociala medier driver ju också att det går ihop med betald och förtjänad media och den förändringen också. Mm. Att man måste kunna, även om man jobbar, jag är PR-konsult, vi kallar ju Springtime en kommunikationsbyrå idag, vi jobbar också med köpt media. Så det är ju en stor snackis, men det har ju varit ett tag så det kanske inte är något jättenytt direkt. Nej, vad tror du om det?
Ja, men jag ser ju till exempel hur hela Facebook-algoritmen som förändras hela tiden och inte alltid gör det så att det är bäst för mig. Att jag behöver köpa marknadsförda när jag lägger ut en podcast till exempel nu så köper jag lite spridning. Mm. Det är inte jättestora pengar men det drar in några tusen till liksom, som ser att den finns överhuvudtaget. Och det känns som att det här är det är så det är. Nu Twitter börjar med marknadsförda tweets och snart har vi Instagram kommer nu. Eller hur? Mm. Ja. Och jag kan tycka att det är lite tråkigt. Naturligtvis så ska man ju betala för den, vad ska jag säga, det finns inget gratis. Det är bara det att på Facebook betalar jag redan med all min data. Mm. Så jag kan känna att okej, nu börjar det bli dyrt att finnas på Facebook när jag måste betala för att synas. Alltså inte ens de som går in och likar sidan och likar inlägg som kommer då och då får liksom upp alla mina inlägg. Och det kan jag tycka är den här var mellan girig och naiv vad ska jag säga, tro på att världen är god ska man lägga sig och tycka att det känns okej. Det är ju så att arenor där väldigt många människor är blir ju oerhört intressanta för sådana som dig och mig. Mm. Och jag tycker att det är självklart att man ska betala för sig. Men jag gillar ju gräsrots-PR. Mm. Alltså när man verkligen jobbar hjärnet för lite pengar, alltså så här growth hacking och sånt är jag sjukt intresserad av. Jag kommer att leda ett digitalt nätverk på Sveriges kommunikatörer där vi sätter igång 15 oktober där jag plockar in en growth hacker, Vanessa Meyer från Load Impact, där det kommer en konverterare, Pierre-Emile Chantereau, som också finns i podden, eller jag har poddat honom när han pratar om konverteringsbibeln som han har skrivit. Och webb-tv, eftersom vi ser ju att allt mer och mer blir rörligt och så vidare. Och jag tycker att det är väldigt intressant hur man, det känns som att nätet är en demokratisk megafon som inte är bara ut, utan att den verkligen är tvåvägs. Men alltså det finns möjligheter för människor att komma ut och att nå andra människor på ett helt annat sätt idag än när det bara var köpt.
Ja, men det har ju skett en maktförflyttning, absolut.
Ja, och den är jätteintressant. Och jag undrar bara, vad är nästa grej? Därför att folk vill inte hålla på att betala för att ens Facebook-inlägg ska komma ut. Nej. Och så vidare.
Precis, men det är väldigt tydligt på Facebook. När vi utvärderade också våra egna kanaler efter priset, det vi kommunicerade om det, så är det verkligen tydligt att på Facebook har man inte alls speciellt stor räckvidd. Däremot så hade vi en hel del engagemang av de som såg. Så att det är ju tydligt att Facebook mer går mot en relationsskapande kanal, medans Twitter liksom, då kanske man får större räckvidd. Bara LinkedIn så når man ju ut längre.
Ja, men LinkedIn har ju verkligen kommit tillbaka, tycker jag. Därför att i början så var det verkligen bara ett plats CV på nätet. Och sen så kunde man twittra in till LinkedIn. Och sen tog de bort det för att de ville att man skulle vara engagerad. Och sen började så folk sitter inloggade på LinkedIn och följer. Och sen börjar folk blogga på LinkedIn och så vidare.
De har ju satsat mer på innehåll.
Ja. Mm. Och ser du några tendenser där?
På LinkedIn? Alltså jag tycker att det är kul med när det kommer nya kanaler och hur man märker att folk liksom testar sig fram, men som på Snapchat från början, men det är bara kidsen som är där. Men vi borde ju ha lärt oss nu, om kidsen är där så kanske vi är där snart också. Och just hur man, om man följer företag och just på det här korta, snabba som försvinner sen. Jag tycker att det är intressant att att se det nya. Samma sak med Periscope.
Ja, vi körde ju det.
Ja, precis. Så att det också försvinner sen. Man kan ju naturligtvis kanske spara. Men,
ja, ni är inte appen buggar som Kalle kommenterar. Precis. De hade kört med Matter som pratade om den här kampanjen med Ibrahimovic. Då hade de haft en fantastisk föreläsning. Hade sent den live. Det var jättemånga som tittade. Och så skulle de ladda ner den och så bara nej.
Precis. Men ja, men jag tycker det är kul att det kommer ju, även om vi har liksom Facebook, den är ju en infrastruktur idag, det är ju hur stort som helst, och liksom Twitter och
LinkedIn. Ja, men jag hörde att Facebook var större än Google.
Jag läste idag eller igår, ja, nu i veckan i alla fall, att de hade haft 1 miljard inloggade på en dag, och det har de inte haft förut. Så att det här snacket om att Facebook försvinner, det kanske vi kan sluta prata om.
Ja, det var, även om folk faktiskt lämnar.
Ja, men ja. Jag tror att man använder det lite annorlunda. Alltså, Facebook var egentligen det första sociala mediet som kom, som blev poppis. Och i början så använde vi det ju helt annorlunda. Vi la ju ut liksom vad vi åt för middag och konstiga som idag, eller uppdateringar som idag anses kanske lite konstiga.
Ja, men hur less är vi inte på alla dessa katter och hundar och bebisar och mat? På riktigt alltså, lägg av. Eller så startar du ett Instagram-konto och då följer jag dig för att jag tycker att du gör fin mat.
Precis. Tack. Men jag menar, från början så fick ju allting liksom vara på Facebook. Och sen så kom Twitter och då flyttade vi de här. Ja, i början på Twitter kändes det också som att nu äter jag här liksom, eller ja. Och sen så kom Instagram. Nu har maten hamnat där.
Foursquare försvann.
Ja, men alltså de delade sig och blev Foursquare och Swarm. Foursquare var ju min absoluta favorit app. Alltså jag använde den. Jag var ju beroende. Jag checkade in liksom överallt liksom, i korsningar, på fik, på liksom, jag var tokig. Jag var ju med och tävlade i det här Foursquare. Sjukt kul. Och man jagade poäng och man var mayor eller borgmästare på ställen. Och också Foursquare, om man är i USA så är det en fantastisk guide till ställen. Alltså är man någonstans i en stad som man inte känner till, så kan man bara ta upp Foursquare och så bara får man de bästa tipsen. Man ser var sina kompisar har varit eller liksom. Ja, jättebra. Men sen så delade de och så blev det Swarm. Och då så, ja, och i olika steg. De tog ju bort den här poängen, vilket jag som är tävlingsmänniska tyckte var extremt tråkigt. Och de tog de bort Borg. Ja, men de delade ju till Swarm och så blev det bara pannkaka för att Foursquare skulle vara den här guiden då naturligtvis, och Swarm den man var social med. Men nu har de ju tagit tillbaka poängen och tävling leaderboarden på Swarm. Så nu bara för några dagar sedan när jag kom tillbaka från semestern. I'm back! Watch out säger jag bara. Nu kommer jag ligga där på toppen på poängligan. bland mina kontakter. Love it.
Ja, jag tycker att det är så roligt där, för att jag pratade med Mattias Svan, han forskar om advergaming. Och han hade gjort en stor forskningsstudie tillsammans med ett av energiföretagen för att få familjer att sänka sin energikonsumtion, och det var ju naturligtvis värsta spelet då. Och det är så många tävlingsmänniskor som verkligen går igång på det där, och de kör stenhårt. men jag är ju sån här, jag provade Foursquare, jag tyckte att det var lite roligt, men jag har sån integritetsproblematik med såna där appar att det var bara lägga av. Alltså jag vill inte att folk ska veta vart jag är. Jag har aldrig så här relationsstatus på Facebook till exempel. De som har, de jag umgås med och de som jag skulle berätta för, de berättar jag för. Och andra har inte någonting med det att göra, tycker jag.
Nej, vissa gillar ju det mer än andra.
Ja, men precis. Och jag, självklart tycker jag det är roligt när min kille säger så här, nej men nu måste jag få säga att vi är tillsammans. Vi har ju ändå bott ihop ett år. Och jag bara, gör vad du vill, men jag tänker inte. Det blir jättekonstigt om jag gör och inte du. Och bara, jag är inte det. Jag integritet, liksom. Jag vill inte. Och jag har lite problem också med när man bara, till exempel när man tar så här hitta.se-appen och så slår man in en adress och så säger de att då vill appen ha access till mina GPS-koordinater. Så. Och jag känner bara så här, varför det? Alltså jag ber inte att du ska räkna ut sträckan åt mig eller någonting. Jag vill bara veta vad sådana grejerna är. Jag vill inte ge min information till dig. Jag är superanti. Jag har hårddiskar.
Har du stängt av det på din mobil?
Ja, gud,
vet man kan.
Ja. Alltså det, Och sen slår jag på den när jag behöver det, och sen slår jag av det igen. Och det där tycker jag också är spännande. Hur mycket folk bara ger sin information till massa olika källor på nätet.
Så. Men på Foursquare, alltså det beror ju på vilka man är kompis med. Alltså på Foursquare så är jag nog bara kompis med dem som jag inte skulle, alltså som kan få veta vilka jag, var jag är.
Ja. Alltså jag har varit med om när jag suttit med två kompisar och en av dem har då Foursquare att vars hon är. Och sen bara, kommer det en kille dit för att han vill hänga med oss? Hon bara, alltså vi har tjejmiddag. Så.
Det finns ju Facebook, eller jag menar Foursquare stalkers. Som, ja, det har man ju faktiskt råkat ut.
Ja, jag såg att du var här så jag tänkte komma förbi. Det hade jag inte.
Nej. Men ofta så kan det ju vara kul, men ibland kanske mindre passande.
Ja.
Men så är det ju med Facebook-incheckningar också. Jag gillar ju incheckningar generellt sett för att det är...
Jo, men på sitt sätt kan jag tycka att det är roligt. Så. Det beror lite grann på.
Jag gillar liksom nu när Facebook också, när man checkar in på Facebook så kan man se typ här dina kompisar varit och så får man se bilder och sånt. Det, ja.
Ja. Vad mer håller du på med i den här utbildningen på Bergs?
Vi pratar också om omvärldsbevakning som är väldigt viktigt och kriskommunikation också naturligtvis.
Ja, men omvärldsbevakning, om vi börjar där. Vad tycker du är jätteviktigt att tänka på som företag ska hålla koll på vad det gäller den digitala delen av världen?
Ja, men jag tycker att allting, man brukar säga att man ska börja lyssna i sociala medier. Och man behöver ju veta innan man ens beger sig ut, var finns målgruppen? Vad sägs om oss? Alltså för att kunna ta beslut om hur ens närvaro ska se ut. Så att, men jag menar, omvärldsbevakning får ju aldrig sluta. Alltså företag är ju, organisationer är ju vana att omvärldsbevaka i gammal media. Och detsamma måste man ju göra i sociala medier, fast det går lite snabbare.
Ja, men det är ju så himla intressant vilka fantastiska verktyg som finns idag. Och sen vad du faktiskt kan få reda på. Det är ju så här, återigen, jag och integritet. Jag gillar ju så här när jag kan använda olika verktyg för att inte visa min närvaro. Att jag går in på den sidan. Och jag gillar tanken bakom nya Safari. Att varje flik är en egen enhet. Så att de kan inte läsa varandras. Så att jag inte ger någon ny information. Så, när jag ändå väljer att låta dem få se att jag är där. Så att säga. Ja men du fattar. Ja, det
jag fattar.
Är helt stört. Men ja. Vilka saker tittar du till exempel på?
Ja, men dels naturligtvis om vi sitter springtime, om vi har nämnt, som någon har nämnt oss, vad de säger, och då måste man ju naturligtvis svara. Men också i mina intresseområden. Jag använder ju sociala medier som min första nyhetskälla idag. Jag läser ytterst sällan papperstidningar. Jag går mer och mer sällan till en nyhetssajt för att hitta olika nyheter, utan jag litar nästan blint på att jag kommer snappa upp det som är intressant och viktigt för mig att veta genom mina flöden i sociala medier. Det beror naturligtvis på vilka man följer och vilka man är kompisar med. Men, så för mig är det jätteviktigt att kolla eller omvärldsbevaka helt enkelt. Men också, alltså, man kan ju som företag snappa upp potentiella kunder genom att bevaka vissa ord, vad som sägs och så. Men omvärldsbevakning måste man ju verkligen ha koll på, och man är också för att förebygga kriser. Alltså det går ju så snabbt. Alltså förr i tiden så var ju en nyhetscykel liksom 24 timmar. Nu tar det ju liksom några sekunder för någonting att komma ut på Twitter, några minuter på Facebook och liksom kanske någon timme till någon blogg, eller inte ens blogg, men nyhetssajter.
Jag tycker fortfarande att det mest briljanta jag har sett när det gäller krishantering, det är när Roberta Alenius fortfarande är presschef hos dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt och han ska skilja sig. Mm. Och hon går ut med det, om det var en tisdag efter 10 på kvällen. Mm. Så att alla i sociala medier har sett det, läst det. Du vet, det är ingen sensation sen när morgontidningarna kommer. Då bara, rycker folk på axlarna.
Old news.
Mm. Old news, exakt. Mm. Jag har faktiskt sagt det till henne också. Hon har varit riktigt glad. Mm. Eller hon tittar på mig med så här lite glittrande ögon. Hon är så jävla rolig. Men om vi tittar lite mer på krishantering. För du säger så här, man behöver bemöta. Och det går väldigt fort. Det gäller att hålla koll. Vad är dina tips och råd?
Ja, men alltså, för det första så tycker jag att man ska alltid ta hjälp utifrån.
Varför det? Alltså jag håller med dig, men du vet.
För att jag tror inte att man kan tänka klart i en situation när man är stressad. För tecken på att det är någon sorts kris är ju liksom att man bara vill sticka huvudet i sanden och bara, eller bete sig som mina favorit-emojisar, apan. Håll för ögonen, munnen och öronen. Om man känner sig som den lilla apan så är det kanske en kris på gång, och då kan man inte tänka klart, för man vill ju helst inte. Det är ju jobbigt att agera, men man måste ju agera. Och då är det bra att ta hjälp utifrån. Och det behöver inte vara en PR-konsult. Men det kanske är, om det är ett större företag, så kanske man bara kan fråga någon på en annan avdelning som inte berörs av den här. Och fråga dem, tycker du att det här är allvarligt? Liksom. Mm. Och sen så är det ju bra att naturligtvis planera för kris innan. Så att man har någon sorts krisplan. Så att man känner sig säker. Men sen måste man ju agera och liksom på ett smart sätt. Men vad tycker du? Du är ju expert på krishantering.
Krisretorik. Ja. För mig är det oerhört viktigt att vara snabb. Mm. Och också att det är rätt person. Mm. Därför att vi är i vårt samhälle så tolkar vi saker och ting ganska hårt efter vem det är. Alltså individen som säger det. Mm. Och ibland så är det rätt att det är vd som svarar. Ibland är det rätt att det är en informationsassistent. Ibland ska det vara kommunikationschefen. Och ibland ska det vara vd-bärande chef för det området. Mm. Stilnivån är jätteviktig. Vill man prata med någon, alltså, du väljer person utifrån om du vill prata i ögonhöjd, om du vill prata uppifrån och ner eller nerifrån och upp. Mm. Och sen så behöver språkets nivå följa det här valet. Det behöver vara ett medvetet val. Mm. Och det är också sånt som jag tror att människor, eller jag vet att människor, eftersom jag jobbar med det, har svårt att välja. Nej, men det är alltid han som talar. Ja, men är han rätt för situationen? Vad menar du? Alltså, det har de inte ens reflekterat över. Och hälften av gångerna så är det fortfarande den där personen som ska göra det. Men hälften av gångerna ungefär så nej, jag kanske ska ta det istället. Mm. Ja, det tycker jag vore väldigt lämpligt därför att. Mm. Så. Och sen vilka ord är man använder? Om om det är viktigt att det här ska gå ut väldigt brett, så gäller det att använda de orden, alltså tänka sökmotoroptimering. Mm. Så att när folk skriver om det här företaget och de kallar krisen för på något visst sätt, då ska det komma upp. För det gäller ju att börja putta bort de som säger negativa saker om en i rankingen. Mm. Jag tycker att det är väldigt tråkigt att sökmotoroptimering är så betydelsefullt, men självklart så tänker jag ju på det själv när jag skriver mina texter. För jag tycker att det är mycket roligare att läsa texter som är mer innovativa och kreativa i nyttjandet av språket. Vi har ju så otroligt många ord och kombinationerna av dem är oändliga i princip. Och att då använda fraser som är, ja, det blir lite så här platt, döda metaforer, det här klischéer, det var bra i början och så tyckte så himla många att det var bra att de fortsatte använda dem. Men när man krishanterar på nätet så är det betydelsefullt att tänka, ja, men på vilket sätt pratar folk om de här sakerna och vilka är det vi vill nå, hur pratar de? Och att försöka härma det är också det man gör som talskrivare. Mm. Folk tror att jag bara sitter hemma och skriver tal, vilket jag gör i princip också varje månad. Men det handlar också väldigt mycket om att nyttja den krisretoriska sidan av talskrivarämbetet eller yrket eller vad man ska säga. Och faktiskt, ja, men på vilket sätt ska du säga det här? Vad är det för känsla du vill att folk ska uppleva? Mm. Det är det. Alltså, säg känslan först och sen kan vi rikta in språket. Mm. Och så ska det gå fort. Och det är därför det är så viktigt att man redan har någon som kan hjälpa en. Alltså den här krismedvetenheten. Vi kan hamna i klistret. Vem ringer vi då? Mm. Och det kan vara internt eller det kan vara externt, precis som du säger. Men att man också då har pratat ihop sig. Mm. Att man faktiskt har jobbat ihop med den här personen innan. För det är ju jättejobbigt, särskilt om det blir en stor kris. Mm. Att bara egentligen lägga sin professionella identitet i någon annans hand och bara hoppas att den tar hand om den. Mm. Annars kan det ju vara kört. Mm.
Absolut. Kan vi, när vi ändå är inne på krishantering, ofta så ser man ju på, både på Twitter och på Facebook, att om det händer någonting för ett företag eller en organisation så svarar den stackars ansvariga med copy-paste på varandra. Vilket ju inte blir så bra. Vad tycker du att man ska göra?
Jag tycker att det är viktigt att om det kommer in frågor via Twitter att företaget tar tillbaka ägarskapet och startar en bloggpost med frågor och uppdaterar så fort det kommer en ny fråga eller så vidare. Mm. Och att man då hänvisar till och den copy-pasten, vi har redan svarat på frågan och några liknande. Mm. Här finns allting. Mm. Eller ja, men ungefär som Språkrådet gör. Det är faktiskt en av mina favoriter på Twitter. Mm. De är ohyggligt kvicka jag tycker att det är public service på riktigt. Mm. Så. Idag så var det en fråga som kom kring det här as. Kommer det från kadaver eller kommer det från... jag kommer inte ihåg vad den andra grejen var. Och då svarar Språkrådet nästan med vändande hastighet. As, bra fråga! Utropstecken. Från kadaver. Mm. Så. Men ofta så har frågan redan varit ställd. Och då hänvisar de till den här typ facken som de har. Mm. Och det tycker jag är viktigt att man direkt börjar lägga upp och så att man hänvisar till sin egen sajt. Mm.
Ibland kan man ju också faktiskt förutse att det kan komma någon sorts liten kris eller i alla fall en storm. Och då brukar jag rekommendera att man, alltså har man en kontroversiell fråga som man absolut vill eller måste gå ut med, så att man förbereder dels både Q&A, alltså frågor och svar som man kan lägga upp innan, men också att man tar fram några standardsvar. Mm. Så att man slipper sitta där och få panik och när det väl liksom händer.
Ja, ja, och särskilt om de trycker upp en tv-kamera i ansiktet på dig. Så det är jätteviktigt att man har... Jag brukar gå omkring och tänka på saker och ting som jag vill ha sagt. Sådär. Till exempel till min mamma. Så. Mm. För att jag vet att när det väl händer i stunden att hon gör det där som jag inte gillar, då har jag det här braiga, det välformulerade, så milda som jag bara kan, svaret till henne. Mm. Istället för att bara...
Smart.
Ja, för det är lättare att komma ut om man har tränat på det innan. Mm. Och har du tränat på det innan och det bara kommer ut spontant och ganska snabbt, då låter det också, precis som att du kom på det i stunden. Mm. Så att det är en väldigt bra effekt av att träna innan. Men det var någon annan tanke som jag fick när du sa sådär... Krishantering och personer och de och de copy-pastar och de förbereder sig.
Standardsvar.
Nej, men vi fortsätter prata om det. Det kommer säkert tillbaka. Så. Jag har sett många människor som sitter där i säg uppdraggranskning. Mm. Inte många människor i uppdraggranskning, men några. Som har fått samma fråga av journalisten i en timmes tid.
Mm.
Och då kan vi väl säga så här. Du ska förbereda dig inför den här intervjun. Och sen ska du ha en annan person som är din djävulens advokat och går in och bryter och säger ja, fast nu har hon eller han besvarat den här frågan flera gånger redan och jag förstår att du inte är nöjd med hennes svar men vi har inget annat svar att ge. Mm. Har du någon annan fråga som du vill ställa eller är vi klara här?
Mm.
Och det ofta tycker jag att man ser brister i vad ska man kalla om det, presssekreterare eller presschef eller så vidare som kanske är nya i sin position och de jobbar för någon minister eller någonting som står och får en väldigt obehaglig situation eller dålig. Som, ett klassiskt exempel, Tobias Billström.
Mm.
Regeringen har inte för avsikt att eller har för avsikt att bladalalalala. Han hade en väldigt abstrakt mening som han sa om och om igen. Och det tog jättelång tid. Alltså, jag tror att det tar 4 minuter 32 sekunder innan hans pressis går in och avbryter. Mm. Och det skulle den personen ha gjort tidigare.
Mm.
Så att inte bara förbereda personen som ska bli intervjuad eller som ska svara på någonting utan också ha någon annan som tar lite ansvar för situationen. För bara det här att någon annan utanför den som är utsatt.
Mm.
Så, det tycker jag är viktigt. Men det var inte det jag tänkte på. Ja, det kommer kanske. Annars så kommer jag kanske på det och så skriver jag det bara i bloggposten istället.
Det får du göra.
Ja.
Mm.
Vad mer kan man säga att du håller på och jobbar med om dagarna?
Ja, jag håller en hel del utbildningar förutom på Bergs. Väldigt många föreläsningar för våra kunder om sociala medier, om digital kommunikation, det nya medielandskapet.
Vad tycker du att folk gör för fel?
Ja.
Eller överser...
Jag tror att många fortfarande är lite rädda och det tycker jag att det borde de ha kommit över. Jag tycker att det digitala är ju en sån naturlig del av allas liv idag. Alltså vi har iPhones, allting är ju digitalt. Så att man borde ha förstått nu att man ska finnas digitalt och hur viktigt det är. Så det är ju det värsta, att inte vara digital alls. Annars så ja, jag brukar ju förespråka att man ska ha någon sorts strategi liksom, och tanke bakom sitt digitala arbete, som jag sa att man ska börja med att lyssna. Men samtidigt så, när jag startade på Almega, då testade jag mig fram. Alltså det är ju också ett sätt, man kan testa lite under radarn liksom, för att lära sig. Så man behöver inte sitta, tycker jag, i liksom 2 år och sitta på en strategi för att man, dels som vi också har pratat om, så förändras beteendet i de här olika kanalerna. Man kan bara lära sig genom att testa. Så att jag tycker att man kan ha en tanke om vad man ska göra digitalt. Man får testa sig fram och se vad som är bäst för just det. Eftersom det förändras så mycket så är det omöjligt att säga vad som kommer funka och inte. Om man inte har en... erfarenhet av att jobba i kanalerna.
Mm. Och egentligen där också, man kan ju starta konton och så kan man gå ut och lyssna och titta och hur gör andra och vad händer.
Absolut.
Och så man behöver inte börja med att ösa ut själv.
Nej, precis. Men man ska heller inte vara rädd att testa. För att jag tycker ändå att folk är rätt snälla. Alltså om man är ny på Twitter, alltså man kan göra något litet misstag, men jag vet inte, kommer du ihåg någon som har gjort något stort misstag, alltså nybörjarfel?
Nej, men nu kom jag på grejen.
Ja.
Ja, för att Twitter, jo, det är för du sa så här, organisationer och företag och så vidare, men alltså det handlar ju ibland om att vissa individer blir utsatta.
Mm.
Och det jag tänker på, det var en politiker som är för detta alkoholist.
Mm.
Det är en vad ska jag säga, en framträdande person som har väldigt mycket åsikter och arenor för att föra fram de här åsikterna. Och sen så är det en person som är tung politisk kommunikatör.
Mm.
Så. Den här, det blir ett utbyte av politiken säger i en annan tweet som svar på någon annan persons fråga att den här personen som har stora arenor inte alltid faktakollar särskilt noga innan hen skickar ut sina budskap. Och då kan det bli fel ibland. Och då säger den här personen att vad kul att du, namngiv den här politiken, har varit nykter så länge nu. Verkligen, jättebra jobbat. Och den här tunga politiska kommunikatören går in i matchen och säger, ja, men det där var osnyggt.
Mm.
Alltså, vad är det där för påhopp? Så, i princip så där gör man inte, det är fullt. Nej, men vadå? Jag menar verkligen det jag säger. Din tolkning, den ligger bara hos dig.
Mm.
Och min poäng med att ta upp den här historien, det är just det här att när man twittrar så kort och det är ord som skrivs och det är ett flöde som går snabbt.
Mm.
Och då överhuvudtaget när man inte finns närvarande för att kompensera för det man säger med sina ansiktsuttryck och sin röst och hastighet med det man säger. I det här fallet var det uppenbart att hon skulle bara få tyst på den här personen. Mm. Väldigt ful härskarteknik. Mm. Sådär. Och jag blev så glad när jag såg den här kommunikatören som bara går in och bara, nej, det där gillar vi inte. Mm. Vad håller du på med? Lägg av. Liksom.
Mm.
Det är svårt att i skrift få fram nyanser.
Absolut.
Så därför tycker jag att det är viktigt att man tar hjälp av någon. Jag talar naturligtvis i egen sak. Och det står jag för. men att man tar hjälp av någon som faktiskt kan kommunicera.
Mm.
Jag menar, det finns ju kommunikationschefer på nästan alla företag som har liksom en liten större anställningskvot.
Jag hjälpte faktiskt en kund i veckan att ta fram en lathund för hur man ska kommunicera på ett socialt intranät. Just det här också, liksom att skriva aldrig i affekt. Tänk på att inte vara sarkastisk eller liksom använd inte ironi. För att det är
jättesvårt i skrift.
Verkligen, så att det är ju naturligtvis jätteviktigt hur man skriver. Man måste ju tänka på 140 tecken är ju verkligen ingenting.
Nej, och sen så såg jag idag, vad heter hon? Jenny Nordlin Norberg. Hon är, om det är Svenska Dagbladets utsända i New York.
Mm-hmm.
Nor någonting. Jag är jätteförtjust i hennes artiklar i alla fall. Och då har ju nu David, han som skrev Ibrahimovic biografi. Lagerkrans, som har skrivit den fjärde delen i Stig
Larsson,
Millennium-trilogin där. Och det är hysteriskt mycket media som är intresserade av den här boken. Det är 42 stycken förlag som ger ut olika språkliga varianter samtidigt. Det var jättemycket hysch-hysch kring det hela och han blev ju själv intervjuad i SVT. Om det var måndags eller något sånt. Och journalisten gick jättehårt på honom och så vidare. Och då skriver hon, Jenny Norberg tror jag hon heter. Vad är det för fel med att en svensk författare når ut globalt med sin bok? Och så vidare. Alltså jag tycker om att hon sätter i perspektiv.
Mm.
Här är lilla ankpölen Sverige.
Mm.
Och det ska min sanning inte... Du vet, han skänker pengar från det här till läsrörelsen. För att han tycker att det är så viktigt att barn lär sig läsa och så vidare. Mm. Och det är ett lite så här do-good-projekt samtidigt som det naturligtvis är en ego-boost för honom att få göra det. Men om man har det här intresset och folk vill köpa och läsa den här boken. Jag ser inte riktigt problematiken. Precis som hon gör. Och det tycker jag är ett sånt här bra exempel på hur, i det här fallet då Twitter, för samhällssamtal mellan människor som aldrig annars skulle mötas.
Nej. Men man får ju komma ihåg också att Twitter är ju en ankdamm. Ofta när man upplever att det är en Twitterstorm, var det inte i våras det var, att media skrev men på grund av Twitterstorm så tar vi tillbaka det här förslaget. Och så tittade man och så var det liksom 7 personer som hade skrivit negativt. Alltså det är ju lätt att känna sig påhoppad på Twitter eftersom det är publikt och man kanske inte är van att få så mycket kritik och liksom men det är ju en ankdamm.
Ja, det är framförallt politiker och kommunikatörer och de som vill lobba på politiker, organisationer och så vidare och media. Väldigt intressant och trevlig ankdam tycker jag.
Ja, absolut.
Men fortfarande ankdam. Ja. Om man, nu pratar du om en lathund för hur man lägger upp samtal så här internt. Och då blir jag lite nyfiken. Finns det då mer så här retoriska och semiotiska aspekter av det hela? Eller ligger det mer uppe på en högre strategisk nivå?
Det var mer strategiskt. Men absolut, liksom, alltså, en trevlig ton. Alltså, vi pratar inte nedlåtande med andra. Men det gäller ju externt också ofta. Liksom, att man... om man bloggar eller twittrar brukar jag säga liksom att man får ju tänka på att vem som helst kan läsa det här och det ser inte bra ut om man är taskig. Jag tycker att det är en tråkig attityd överhuvudtaget att vi har ju rätt att ha olika åsikter även om man såklart blir tokig ibland på vissa men, men jag tycker att man ändå kan försöka hålla nivån hyfsat positiv liksom.
Ja, för jag tänker så här, jag känner hur jag så här snöar in mer och mer på allt eftersom mitt yrkesliv fortgår. Varför skriver man? Alltså, eller säger man? Varför säger man inte du? Det finns jättemycket forskning från USA där man har tittat på hur folk reagerar på nätet om det står man eller deras ekvivalenser. Man, du, jag. Och läsaren läser utifrån jag-perspektiv och den som skriver utifrån ett du-perspektiv. Och de där två, jag och du, de tycker jag att de kan man leka med. Till exempel så skriver jag på min blogg: ja, jag vill bli smartare på retorik, semiotik, kommunikationspsykologi. Ja, jag vill. Och då skriver jag någonting i stil med så här: ja, strålande bara att signa upp för mitt nyhetsbrev. Vilket ökar klicken. Och ökar hur många som signar upp istället för vill du få bli smartare inom kommunikationspsykologi, retorik och semiotik? Skriv upp dig på mitt nyhetsbrev. Jo, det är en uppmaning, men det blir en distansering av det hela. Och jag har varit med och pillat i många sådana här manualer för olika företag kring hur vi ska prata med varandra. Och säger vi jag eller säger vi vi, är det du, är det ni, är det och så vidare. De där små orden som är abstrakta har betydligt större påverkan på oss än vad vi egentligen förstår. Och där tycker jag att företag borde gå ner och titta lite mer. Hur kommunicerar vi? Alltså ligger vi... Det är ofta väldigt distanserat om man läser så här. Jag kallar det för corporate språk. Otroligt ointressant. Platt och tråkigt på en väldigt så här långt avstånd mellan företaget och mig, jag som läser. Och när man då ser företag som blir mycket mer personliga. Jag menar, det är lätt för mig, jag är egenföretagare. Det är klart jag kan vara jättepersonlig, det är bara jag som avsändare hela tiden. Jag tycker för övrigt att det är jättemärkligt när jag läser andra egenföretagare, bloggar eller webbplatser, så skriver de sitt förnamn. Till exempel, jag heter idag Camilla, så vi kan säga det. Camilla hjälper gärna dig med bla bla bla. Ja, jo, fast det är ju du. Varför säger du inte jag hjälper dig? Ja, det blir lite så här märkligt. Men överlag den här kommunikationen som kommer ut. Varför tror ni att människor är annorlunda på jobbet än vad de är hemma? Vi är alla relationella varelser. Och nej, vi vill inte skapa relationer med alla företag och sådär. Men prata med mig som om att du står mitt framför mig. Att vi har en konversation med varandra. Så kommer jag också att uppfatta att vi har det. Och då ökar ju mitt engagemang och min lojalitet till just ditt varumärke eller din produkt och sådär. Och oavsett om man jobbar med arketyper eller om man jobbar med olika marknadsundersökningar som man ser vad man får fram för värdeord och värderingar som folk uppfattar att ens varumärke står för och så vidare, så handlar det om att vara tydlig i sin kommunikation och sådär. Och då tänker jag lite utifrån ett digitalt PR-perspektiv, vad skulle du säga karaktäriserar tajta varumärken? Alltså, för att Jag ska bara elaborera lite. Därför att online så finns det så många andra människor som pratar om ditt varumärke som du får upp i samma klick som du söker på själva företaget i den här träfflistan som kommer upp.
Mm.
Och det finns massa bilder och det finns filmer och det finns reklamfilmer som företaget själva har skickat ut och som andra och så vidare. Det finns otroligt många olika kanaler. När man har satt sitt varumärke, hur ser du då på att man ska komma ut med det här i olika kanaler och olika arenor på nätet?
Men det är ju viktigt att man håller ihop varumärket. Att man vet om vilken tonalitet man ska satsa på. Vilka frågor man ska diskutera online. Vad man ska pusha ut för nyheter. Alltså att man håller ihop det på det sättet. Att man talar likadant men när man kanske anpassar naturligtvis budskapen beroende på kanal. Men att man
men hur mycket kan man divergera bara för att det kommer en annan kanal?
Ja, men det kan man ju. Alltså det är olika. Alltså om man har en strategi för olika kanaler, då vet man ju liksom på Twitter, då vill vi nå media. På Facebook, då vill vi nå våra kunder. Alltså då blir det ju ganska tydligt hur man kan anpassa en nyhet om samma sak fast på olika sätt. Och ändå använda sin tonalitet men till olika målgrupper. Om man har en plan så tycker jag att det blir ganska tydligt. Och ju mer man håller på så ju enklare blir det ju naturligtvis.
Ja, för jag frågar naturligtvis därför att jag ser så många företag som spretar så att man blir alldeles mörkrädd. Mm. Och vad kan vi ge för tips till dem?
Ja, men det är väl att ha, alltså en strategi är ju...
Fast de har strategier.
Ja, men då kanske de inte har tänkt igenom tonalitet och så.
Jag tror nämligen att det är för många människor som kommunicerar ut från det företaget.
Det är, så kan det naturligtvis vara. Ju fler kockar.
Ja, aldrig bra.
Nej.
Aldrig bra faktiskt.
Men man förstår ju att det finns... vissa stora företag behöver ju ha flera som kommunicerar. Men på något sätt då så måste man ju ha någon sorts redaktionsteam som där man bestämmer hur man ska kommunicera. Och det får ju inte, det ska ju vara varumärkets personlighet som lyser igenom, inte personen bakom som skriver, om man inte skriver i sitt eget namn.
Nej, men för det är en fråga som poppar upp i mitt huvud. Mm. Hur ser du på att individer på företagen egentligen skriver under tweeten med snedsträck, jag vet inte, Mattias snedsträck, Anna snedsträck eller sådär. Att det blir lite såhär individualiserade avsändare från samma konto. Mm. Skapar det förvirring eller är det bättre?
Jag
tycker
det beror på vad man kommunicerar. Jag har aldrig gjort så för att jag, alltså om man kommunicerar i företagets namn så är det ju, men om man har kundtjänst så fyller det naturligtvis en funktion. För då kan man hänvisa tillbaka till när jag pratade med Lotta eller Anders. Och då är det naturligtvis, alltså då fyller det en funktion. Kanske om man också har någon sorts roterande schema. Alltså den här veckan får du följa Camilla på, ja, och då kanske man kan göra det. Eller, det beror ju helt på. Men jag, alltså har man ett Twitterkonto i ett företagsnamn så är det ju företaget eller organisationen naturligtvis som ska stå bakom. Men man får ju göra som man vill. Men vad tycker du? Tycker du att det blir förvirrande?
Jag håller helt med dig om att ett företag måste ha, inte måste, att ett företag ska ha tänkt igenom vad är vi för personlighet. Jag jobbar mycket med arketyper. Jag tycker att det är en oerhört bra metod att ta fram den här personligheten. Och sen är det den rösten som ska gälla. Och jag gillar om det är tydligt att det är olika kommunikatörer som för fram den här rösten. Att det kanske säger vd Marcus Bjernberg. Jag vet inte, jag bara hittar på ett namn. Eller säger kommunikationschefen. Och sådär. För att då förstår man också att det är ett levande företag. Det kan kännas så robotaktigt när jag inte får någon person bakom. Jag gillar när kundtjänst säger att de är Lotta eller de är Eva eller de är Johan eller så.
Men precis, men är det liksom vd eller kommunikationschef, då skulle jag föreslå att de har ett eget Twitterkonto. Det tycker jag är lite roligare. För då,
jo, ja. Men alltså, jag menar bara på att det är så många olika nivåer i ett företag. Och jag vill gärna veta på vilken nivå den personen som för fram det här budskapet är på. Mm.
Jag tycker nog att
det har man ett individuellt.
Men absolut. Det är ju, som tur är får man ju göra lite som man vill. Men jag skulle nog, har man ett företags- eller organisationskonto, då är ju det den det personen eller det
men då förväntar jag mig faktiskt som, att det är kommunikationsavdelningen eller kommunikationschefen som twittrar.
Man kan ju på Twitter kan man ju skriva här är det X och X som pratar.
Och det är jättebra. Mm. Överhuvudtaget så gillar jag transparens. Mm. I egentligen alla delar av. Alltså att företag säger vem det är som twittrar och vad de har för position på företaget. Eller att, och det här är min favorit, experter som uttalar sig. Mm. Om de uttalar sig om politik, då vill jag veta vad du röstar på.
Mm.
Så. Eller om det är experter inom branschområden, då vill jag veta varifrån har du fått din expertis?
Mm.
Har du jättelång erfarenhet? Har du forskat på det här?
Mm.
Har du suttit och gått igenom som Lotte Knutsen till exempel? Mm. Att hon är expert på krishantering. Mm. Det har hon bevisat.
Mm.
Det är för att hon var den enda som gjorde rätt i den stora chocken. Och det har liksom byggt hela hennes karriär.
Mm.
Jättebra!
Mm.
Jag har förtroende för det. För det är det till slutändan alltid handlar om. Så det är nog det jag egentligen lite så här trött försöker vaska fram.
Mm.
Att jag vill veta vem som kommunicerar för att kunna få förtroende för budskapet som kommer ut.
Mm. Men hur tycker du att det behövs på webbar också då? För att ofta lägger man ju ut nyhetsartiklar eller information utan någon namn.
Ja, men jag gillar när man ser vem det är som har publicerat. Att det inte står så här,
men det är ju ofta, om vi ska vara helt krassa, webbredaktörer kanske. Och inte den som har alltså.
Men alltså, jag vill gärna se alltså, den som har skrivit.
Mm.
Att man skriver under.
Mm.
Även om det är en nyhet, ja, men då förmedlas ju den från någon annanstans.
Mm.
Eller om det är ett pressmeddelande. Men jag vill veta vem det är som säger vad till mig och varför.
Det vill du, även på Twitter och Facebook.
Ja, men alltså, på Twitter det räcker som du säger om ett företag har ett företagskonto. Mm. Och så står det bara, här är det X och Y som twittrar.
Mm.
Så. Det räcker för mig.
Mm.
Nåväl, trovärdighet. Så får vårt avsnitt helt enkelt avslutas.
Det får det.
Stort tack för att du var med, Karin Bäcklund, alltså digital strateg på Springtime. Och till dig som lyssnar, tack för att du har lyssnat. Jag vet att mikrofonerna körde lite rundgång där i mitten och allting ordnade sig genom att bara stänga av skiten och sätta på den igen. Så att jag ber om ursäkt, jag har ingen aning om varför det hände. Det finns som vanligt lite mer info i bloggposten på retorikiska.se/rättpodd. Och har du en intressant person som du tycker att jag ska samtala med, skicka en mail så hörs vi.
Får jag bara skicka med en liten önskan? Först, jättegärna. Tack för att jag fick vara med. Men apropå vår sista diskussion, vad tycker du som lyssnar om att se avsändaren i sociala medier? Är det viktigt? Klockrent. Eller inte?
Mm. Klockrent. Tack igen.
Tack.